Jag vill tacka barnen för hälsningen på engelska. Det är ett fint inslag. Jag vill också förmedla en hälsning från Robert Bergman. Han visste att jag skulle komma idag och ni har varit med och stött honom och hans hustru och familjen när de var i Sydafrika som missionärer för ganska många år sedan. Relationer. Gud har skapat oss för relationer. Vi längtar efter relationer. Att kunna få uppleva jag är älskad. Där det finns trygghet. Men när man går in i en relation så finns det alltid en risk att jag kommer att bli sårad, att någon kommer att göra mig besviken, att någon kommer att svika mig och att jag kommer att såra någon annan som jag älskar, att jag kommer att göra någon annan besviken, att jag kommer att svika någon annan. Och det gör ont. Det gör att relationer inte är lätta. Och man tänker ibland att är det värt det? Är det verkligen värt det att söka in i en relation när jag vet att risken är stor? Att antingen jag kommer att bli sårad eller att jag kommer att såra någon annan. Och sen kan vi dra oss undan. Men vi upptäcker att där finns ett problem också. När man känner sig ensam. När man känner sig utanför. När man känner sig isolerad. Det är en spänning. När det gäller relationer. Men när vi tänker på var vi befinner oss, vad vi har upplevt i relationer, så tänker vi bakåt i tiden. Vad som jag har varit med om i mitt eget liv. Och där kan jag förmodligen tänka på olika stunder när jag har känt mig besviken. Att någon har svikit mig. Att någon har gjort mig illa. Att någon har behandlat mig på ett felaktigt sätt. Vi har pratat om relationer den här helgen i första Moseboken. Och jag tänker avsluta den här tema helgen med att prata om en av de huvudpersonerna i första Moseboken som blev illa behandlad, som blev sviken, som blev kränkt, som blev sårad. Och det är Josef. Josef var 17 år. Han hade inte haft en fin uppväxt med tanke på att han hade syskon som hatade honom, blev avundsjuk på honom. Och inte så konstigt eftersom han var favoritbarn av pappa Jakob. Men hans bröder hade vänt sig mot honom. Egentligen så hatade de pappa för att han hade ett favoritbarn. Men det här hatet gick ut över Josef. Sen gick bröderna iväg, de som var de äldre syskonen, att ta hand om fåren. Och en dag sa Jakob, jag vill att Josef, att du skulle iväg och kolla läget. Hur går det för mina söner, dina bröder? Och Josef sa, jag är med. Och han gick iväg och så småningom hittade sina bröder. Men när bröderna fick syn på honom så sa de, här kommer den som har sina drömmar. Och det var en sak som också gjorde att de hatade honom, att han hade en dröm där egentligen han stod i centrum och hela familjen bugade ner inför honom. Och de hade svårt att ta det. I alla fall när Josef kommer så tänker de, vi kommer att döda honom. Men det blev så att han blev kastad i en brunn där det inte fanns vatten. Sen under tiden att de funderade över vad ska vi göra med honom, så såg de skeppmännen som kom och var på väg till Egypten. Och de bestämde sig för att sälja honom till dessa skeppmän. Men budskap som de skickade hem till pappa Jakob var att ett djur hade dödat honom. Och han fick Josefs kläder med blod. Och Jakob trodde, nu är min son borta. När skeppmännen kom till Egypten så sålde de till en man som hette Potifar. Och han blev så småningom huvudslaven i hans hushåll och hade vunnit Potifars förtroende. Men han var en kille som var snygg, såg bra ut och fick Potifars hustrus uppmärksamhet. Hon försökte fresta honom. Hon ville att ha en relation med honom. Men Josef hade sina gränser och flydde henne. Men hon anklagade honom inför sin man. Och hennes man blev arg. Och Josef hamnade i fängelse. Och där satt han. Men en dag var det så att det var två andra som satt i fängelse som hade var sin dröm. Och de förstod inte vad det handlade om. Och så småningom så sa Josef, jag tror att jag kan uttyda drömmarna. Och det gjorde han. Med det ena som att han skulle bli befriad och den andra skulle bli dödad. Och då hade Josef sagt till den som skulle bli befriad, jag vill att du ska berätta för kungen att jag sitter här. Men när den mannen blev befriad så glömde han det. Och då satt Josef i fängelse 2 år till. Och en dag så hade kungen en dröm. Och det var ingen som kunde uttyda vad den drömmen betydde. Och då var det en av hans närmaste män, och Josef hade berättat för honom 2 år tidigare om den drömmen och tolkat det. Det finns en man som sitter i fängelse som tror jag skulle kunna uttyda din dröm. Och kungen kallade för Josef, och Josef kom fram och kunde uttyda den drömmen. Det var att det skulle finnas 7 goda år med skörden, och sen skulle det bli 7 dåliga år med hungersnöd i landet. Och Josef sa, ni skulle behöva en viss man som kan förvalta de här 7 goda år för att förbereda för de dåliga åren som kommer. Och Josef blev den mannen. 7 år gick. Det blev mycket mat i förrådet. Och sen började de dåliga åren. Och det blev hungersnöd i Egypten och i hela världen. Och så småningom så var det så att i Kanaan att Jakob sa, vi behöver mat. Och han sa till sina söner, åk till Egypten och hämta säd. Och alla gick dit förutom sin älskade son Benjamin. Och när de kom dit så Josef kände igen dem. De kände inte igen Josef, men Josef visste vem de var. Och började ställa frågor. Var kommer ni ifrån? Hur många är ni? Hur är det med er far? Och de svarade på frågorna. Och så småningom skulle de åka tillbaka. Men då sa Josef, jag vill att er yngste bror Benjamin skulle komma hit. Och för att se till att han kommer hit vill jag behålla en av er, och det blev Simeon som var kvar. De kom hem till Kanaan, berättade för Jakob vad som hade hänt. Och sen var det dags att återvända till Egypten för att få mat när den hade tagit slut. Men Jakob sa, jag vill inte skicka Benjamin. Han är min son som är min favorit. Jag vill inte också förlora honom. Men de andra bröderna sa, men då kan vi inte åka. Och så småningom så sa Jakob, okej, ni får ta Benjamin med. De kom dit. Josef blev berörd att se sin bror Benjamin. Och sen hade han hämtat säd och skulle åka tillbaka. Men då sa Josef, lägg pengarna tillbaka i deras säck och i Benjamins säck en silverbägare som är min personlig. Och de gick iväg och efter en stund så skickade Josef sina anställda. Och de kollade upp det och såg den bägaren i Benjamins säck. Och de kom tillbaka till Josef och då sa Josef, nu kommer Benjamin att vara min slav eftersom han är skyldig. Och Juda och de andra bröderna förstod, det här kommer att bryta pappas hjärta. Och Juda sa, låt mig stanna, låt mig vara din slav, bara släpp igenom Benjamin. Det är i den här stunden att vi ska läsa de första av de två texterna som denna predikan kommer att handla om. Det är kapitel 45. Första Moseboken kapitel 45 och vers 1. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla dem som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån alla. Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Faraos husfolk hörde det också. Och Josef sa till sina bröder, jag är Josef. Lever far än. Nu har det gått 22 år. 22 långa år. Sedan den dagen när bröderna kastade honom in i brunnen. Och sen blev såld till dessa köpmän. Det är lång tid. En separation. Men 22 år när man tänker på allt som har hänt. Hans liv blev helt annorlunda på grund av den händelsen. Och när man tänker på 22 år av ett förändrat liv, någon har gjort mig illa, någon har behandlat mig på ett sätt att jag känt mig sviken. För något år sedan var det en film som hette Löftet, The Promise. Det handlade om en man och kvinna som skulle gifta sig. Och bara någon dag inför bröllopsdagen så råkade de ut för en bilolycka. Och båda två blev allvarligt skadade. Var på sjukhuset. Hade var sitt rum. Hans mamma ville inte att de skulle gifta sig. En väldigt elak kvinna. Och hon kom till kvinnan, den kvinnan som hennes son skulle gifta sig med. Och hon sa så här: det kommer att vara väldigt dyrt med operationer för att återställa ditt ansikte som var helt krossad. Jag betalar alla kostnader om du vill försvinna för min sons liv. Det var väldigt traumatiskt för henne det som hon hade gått igenom. Hon var förvirrad. Men hon sa, jag lovar. Och hon försvann. Så mamma berättade för sin son. Din fästmö dog i olyckan. Och sen gick det några år. Det fanns en kärlek kvar i hans hjärta för den kvinnan som hade dött, eller som han trodde hade dött. Men sen genom olika omständigheter i livet så träffades de igen. Hon kände igen honom, men han kände inte igen henne. Men så småningom så blev det klart för honom. Hon hade inte dött. Det fanns en kärlek kvar. Och de försonades och gifte sig. Det finns något särskilt med att upptäcka någon. Någon som har funnits i mitt förflutna. Och att kunna försonas. Och det är precis det som händer nu i den här stunden med Josef, när han säger, jag är Josef. Lever far än. Man kan föreställa sig hur bröderna skulle uppleva det. Lägg märke till det som står i sista delen av vers 3. Men hans bröder kunde inte svara. Så förskräckta blev de inför honom. Det var den sista de skulle förvänta sig att Josef skulle dyka upp igen i deras liv. Vers 4. Då sa Josef till dem, kom hit till mig. Och det kom hit i grundtexten är ett ord som inte behöver att komma i fysisk närhet. Jag går förbi någon, jag finns i den personens närheten. Utan det är ett ord som betyder att du kommer så nära att jag kan ge dig en kram. Det är en fysisk intimitet. Kom hit till mig. När de kom fram sa han, jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörja inte över att ni sålde mig hit. Det är för att bevara liv som Gud sände mig hit för er. Ett annat perspektiv. Han lägger anklagelsen emot dem. Ni sålde mig till Egypterna. Men Gud. Det var Gud som sände mig hit. Även om det var en situation som inte var behaglig, så har Josef ett perspektiv att Gud finns med i allt som har hänt. Att anledningen till varför han hamnade i Egypten, egentligen Gud hade sin hand i det. Och det var för att många människors liv skulle bli räddade. Gud hade en plan. Och en del av den planen var att Josef råkade ut för mycket som var obehagligt. Texten fortsätter. I 2 år har det nu varit hungersnöd i landet. Och det återstår 5 år då man varken kan ploja eller skörda. Och sen säger han en gång till, men Gud sände mig hit för er, för att ni skulle bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som sänt mig hit, utan Gud. Han har gjort mig till en fader och faro och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Om någon skulle vara bitter, så skulle det vara Josef. Ett bortkastat liv, 22 bortkastade år. 22 år när han inte fick möjligheten att se sin egen far, Jakob, som han älskade. Han blev illa behandlad. Men det finns inget spår av bitterhet i hans liv, utan han tar ett steg tillbaka för ett perspektiv. Jag vet att Gud är bakom detta. Det finns en distans till det som har hänt. Men det finns ett bibelord till, och det är den texten som är dagens text. Och det är kapitel 50, det allra sista kapitlet i Första Moseboken. Det som har hänt sen kapitel 45 är att Jakob har bjudit dit hans familj, det vill säga hans bröder, hans far. De har flyttat till Egypten. De har sitt hem. Jakob är nära döden, och precis innan han dör så välsignar han sina söner. Och sen dör han. Han är precis dött. Och nu tänker sönerna, nu kommer Josef att anklaga oss. Och han kommer att hämnas. Det är den känslan, det är den rädslan som de har. Vers 17 så säger de, så ska ni säga till Josef, vi ber dig ett meddelande budskap från Jakob. Vi ber dig, förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått. Och Josef grät när han fick deras hälsning. Sen kom han också, hans bröder, och föll ner för honom och sa, vi är dina slaver. Men Josef sa till dem, var inte rädda, håll ni mig för Gud. Och sen kommer vers 20. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem
Potalade vänligt till dem. Det är förlåtelse. Det är förlåtelse. Förlåtelse är ett beslut. Det är ett beslut, det är ett val att avstå från min rätt, oavsett om den är verklig eller upplevd. Det är ett beslut att avstå från att hålla någon annan skyldig. Någon har gjort fel. Josefs bröder hade gjort fel. Men nu säger han, jag förlåter er. Ni är inte längre skyldiga. Han påpekar vad de gjorde, att de gjorde något ont. Men nu är de befriade. Det är ett val. För att förstå det här med förlåtelse kan det vara bra att reflektera över vad det som förlåtelse inte är. Ibland så tänker vi lite fel när det gäller förlåtelse. För det första, förlåtelse innebär inte att vi inte kommer ihåg vad som hände. Ibland tänker vi, om jag har förlåtit någon så kommer jag aldrig att tänka på det som hände innan. Vi kan minnas även om vi har förlåtit. Om någon har gjort mig illa någon gång i mitt liv kan jag förlåta. Men det kan hända att jag minns det som hände fortfarande. Det är bara att den här händelsen har inte makt över mig längre. Förlåtelse betyder inte att jag är kvitt alla mina känslor. När någon gör mig besviken, när någon sviker mig så finns det starka känslor. Men det innebär inte att alla dessa känslor försvinner. Om något liknande händer igen så kan dessa känslor komma tillbaka. Förlåtelse innebär inte att den som har syndat mot mig, det innebär inte att den personen inte är ansvarig för det som har hänt. Ibland så tänker vi så, om jag förlåter så innebär det att den som har behandlat mig illa, att den personen behöver inte ta ansvar för det som han eller hon har gjort. Den personen är ansvarig. Den personen är ansvarig att rätta till. Den personen är ansvarig att förändra sitt beteende. Den personen är ansvarig att behandla mig på ett annat sätt. Det vill säga att inte fortsätta behandla mig på samma sätt som tidigare. Att det blir en klar markering. För det fjärde, förlåtelse är inte samma sak som försoning. Förlåtelse är inte samma sak som försoning. Jag kan be om förlåtelse. Eller jag kan förlåta någon annan. Men det innebär inte att relationen blir återställd. Försoning krävs att jag ber om förlåtelse och någon annan förlåter mig. Eller någon annan ber om förlåtelse och jag förlåter dem. Det är båda två. Och då kan det bli försoning. Då kan relationen bli återställd. Men det krävs båda två. Jag har ett ansvar att förlåta eller att be om förlåtelse. Den andra har ett ansvar att förstå om den personen har syndat mot mig. Den personen har ett ansvar att förstå hur har jag orsakat detta sår. Och sen att be om förlåtelse. Och sen att jag förlåter. För det femte, förlåtelse är inte samma sak som förtroende. Man kan förlåta en annan person, men det innebär inte automatiskt att jag får ett förtroende tillbaka för den personen. Ett förtroende måste vinnas tillbaka. Ett förtroende måste förtjänas. Om någon har syndat mot mig kan jag förlåta, men det innebär inte automatiskt att jag kan börja lita på den personen igen. Det är en process att bygga upp ett förtroende hos den personen. Och sen sist, förlåta sig inte någonting som nödvändigtvis sker på en gång. Det kan vara en process som tar lång tid. Ibland så tänker vi att man måste förlåta samma dag där man blir illa behandlad eller någon som synder mot mig. Ibland har jag hört på en bröllopsfest där någon har sagt till brudparet Efesierbrevet kapitel 4 vers 26 att ni måste förlåta innan solen går ner. Jag tror inte att den texten handlar om förlåtelse. Det som ska hända innan solen går ner är att jag erkänner mina känslor, särskilt min vrede. För jag blir arg när någon annan behandlar mig på ett felaktigt sätt. Att innan solen går ner, att jag säger, Gud, jag känner mig arg. Och sen kan det vara så att förlåtelse tar sin tid. Min övertygelse är att man inte ska förlåta förrän man är beredd att släppa det som har hänt. Det innebär att det tar tid för mig att identifiera vad det som har hänt, vad det som är problemet, hur har någon annan behandlat mig. Att kunna sätta ord på vad det handlar om, precis som Josef gjorde. Ni sålde mig. Man behöver tid att bearbeta det som har hänt. Man behöver tid att komma till en punkt där man säger, okej, det har gjort ont, men nu kan jag släppa det. Jag har inget behov av att ta upp det som hände igen. Och det är det som är problemet ibland, att vi har förlåtit för tidigt. Vi har förlåtit, men sen finns det fortfarande ett behov av att ta upp det som hände. Och i en relation så kan man ta upp det gång på gång på gång. Och den andra säger, har du inte förlåtit mig? Man behöver tid att bli färdigt med det som har hänt. Och när vi kommer till en punkt där vi säger, nu kan jag släppa det. Nu har jag inget behov av att ta upp det som du gjorde. Då kan man förlåta. Det händer i relationer. Att man säger att man har förlåtit, men 25 år senare så kommer det upp igen. Och det är ett tecken på att man inte har förlåtit riktigt. Man inte har släppt det. Förlåtelse är en process. Det var en process för Josef. Där han kunde säga, ni behandlade mig illa. Men nu har jag valt att förlåta er. Ingen bitterhet. Och dessutom ett perspektiv att Gud har haft sin hand i det. För några månader sedan så, jag kanske kan ta ett steg tillbaka. Jag sitter i styrelsen för en grupp som heter Bible Study, Community Bible Study International. Och vi vill främja bibelstudier här i detta land. Jag sitter i den svenska styrelsen. Och vi har en ledare för Europa som heter Glenn Collard. Och när vi skulle ha en träff för några månader sedan så tog han med sig sin hustru Diane. Och det var den dagen jag fick höra deras historia för första gången. Där Diane berättade att för ganska många år sedan, då hade de en son som var 23 år gammal. De bodde i Budapest under tiden och de fick ett telefonsamtal från Kalifornien att deras son hade skjutits ihjäl. Och senare så fick de förstå vad som hade hänt. Deras son hade varit på en fest. Och han började prata med en annan kvinna som blev ständigt misshandlad av sin man. Och hon hade berättat den kvällen för honom. Och hon hade druckit mycket. Och sen hade han åkt hem. Men någon timme senare så tänkte han på henne. Kanske skulle åka tillbaka. Det kanske så att hon behöver någon hjälp. Hon var berusad då. Hon var den sista som var kvar. Förutom vakten. Och då sa den här mannen, jag ska prata med henne och jag ska se till att hon kommer hem. Så de satt i bilen och sen 5 minuter senare så såg hon att hennes man var på väg in med sin bil. Och de körde iväg och det blev en biljakt och han kom ikapp hennes man. Och hade skjutit henne. Och han, mannen som var sonen till Diane och Glenn, gick tillbaka till sin bil. Men när han kom tillbaka så väntade mannen och hade skjutit ihjäl honom. Det verkade som om det var en kärlekstriangel, men det hade ingenting att göra med det. Här var en son som brydde sig om en medmänniska. Och förlorade sitt liv. Det började en lång kamp för Diane och Glenn. Men jag tar det från Dianes perspektiv här. En lång, lång kamp att kunna förlåta den mannen som hade skjutit ihjäl sin son. Hon visste att hon behövde förlåta, men det var för mycket. Det var för mycket känslor, det var så mycket ilska och det var så mycket bitterhet. Att hon hade förlorat en son som hon älskade. Men så småningom kom hon till en punkt där hon tänkte, jag kanske skulle behöva skriva ett brev till den här mannen som satt i fängelse. Och Diane hade en bror som var kaplan som kunde gå in i fängelse och träffa dem som satt i fängelse. Så han tog med sig ett brev så småningom som Diane hade skrivit och lämnade brevet till honom. Och så småningom så fick hon ett svar tillbaka. Och det var start till brevväxling mellan de två. Där Diane så småningom kunde säga, jag har förlåtit dig. Det var något fruktansvärt i mitt liv, men nu kan jag säga, jag har förlåtit dig. Och hon bad för honom. Och sen kom det brev så småningom där han hade skrivit, nu har jag tagit emot Guds förlåtelse. Och du har varit en välsignelse till mig. Hon trodde att det var punkt. Men sen kom en tanke, kanske jag borde skriva till den här mannens barn. Frun hade överlevt, hade skilt sig. Men får jag skriva brev till era barn? Och han hade skrivit tillbaka, Nej, kanske inte det bästa. Men tack för välsignelsen. Det är livet. Finns det ett Josef-moment i ditt liv? Finns det ett Diane Collard-moment i ditt liv? Finns det något bakåt i tiden där du blev besviken av en annan? Ett moment där du har känt dig kränkt eller sviken eller sårad eller syndat emot. Och det finns kvar. Du har inte släppt det. Inte förlåtit. Som innebär att det inte finns en väg tillbaka i försoning. Ibland är det en svår väg. En väldigt svår väg. Men det går. Det har Josef bevisat. Och det har Diane Collard bevisat. Och som en del av er antar jag har bevisat. Ska vi be. Gud, tack för... Tack för förlåtelsen. Tack för att du har förlåtit oss. Att vi har gjort dig besvikna så många gånger. Att vi har syndat mot dig så ofta i våra liv. Men du har förlåtit. Genom din son och din sons död på korset. Tack för befrielsen. Tack för vägen tillbaka. Tack för försoningen. Men Gud, vi ber också för oss själva. Och relationer som vi har haft med våra medmänniskor. Tack för dem som har tagit detta steg. Tack dig för Josef. Tack dig för Diane. Jag tackar dig för andra som... har kunnat ta detta steg och har förlåtit och har släppt och välsignat. Jag ber för dem som finns här idag som kanske är på väg. De har råkat ut för något som har varit obehagligt eller känt sig sårad på ett eller annat sätt. Det har hänt något i en relation och det har inte blivit bra igen. Gud, jag ber för den processen att kunna förlåta och kunna släppa. Och kunna välsigna den andra. Och så småningom att kunna få förtroende tillbaka. Men i de situationer när det inte finns en respons så ber jag att kunna acceptera det som det är och att kunna gå vidare. Tack för att du har din hand i allt som händer i livet. Och även om vi kan råka ut för det som är det onda, så har du din hand med på något sätt. Att du kommer att göra någonting stort. Att vi kan titta tillbaka och se att din hand var med. Ge oss ett evigt perspektiv. Vi ber i Jesu namn. Amen.